I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 70, podden man nått riskgruppsålder. Brittas och Parisas podd, varje vecka. Er frälsare i fiden, machete i misären, Parisa, er kompis i coronan.
Åh jävlar, er kurator i coronan. Vi pratar den här veckan om deckardrottningen Läckbergs senaste fadäs. Vi uppfinner en ny reality-serie med partiledarna. Vi känner oro för vår tids största barnstjärna.
Och så blir det lite grann om varför det är bra och kanske i dessa tider helt livsavgörande att faktiskt vara rädd för vad andra ska tycka om en.
Och att vi ska dö.
Och jag är lite rädd för vad Läckberg ska tycka om mig. Jag älskar Läckberg, jag vill bara säga det. On record. Jag tycker hon är mysig.
Okej, men välkomna!
Jag har ett drömsamhälle. Eller en sån här typ av aktivism som jag tycker att fler ska hålla på med. Jag tycker att kvinnor ska ut och blocka mer. Alltså jag har pratat om det tidigare, så gäller det i trafiken, alltså i biltrafiken, för vi vet att män står för liksom väldigt stor del av statistiken för olyckor.
Ja.
Och då tänker jag så här, och man vet också genom forskning att män har ett annat riskbeteende och bla bla bla. Ja, det här har med könet att göra. Eller inte, det har inte att göra med genitalierna, men det har att göra med hur vi fostras. Ja. Så då går vi vidare. Så ju fler kvinnor det är i trafiken, desto säkrare är det i trafiken. Så jag tycker att fler kvinnor ska ut och helt enkelt blocka snubbar från att köra, till exempel. Att man ofta i en familj så är, jag menar, jag vistas svin mycket ute på vägarna. Jag vet att om hela familjen åker ut och kör, då är det oftast mannen som rattar. Alltså man kan ju hålla på och säga så här, ja då får de väl ta livet av sig då, om de är så jävla dumma i huvudet. Lite darwinism där som vi gillar ibland. Men grejen är ju att just nu så måste vi ju alla ha tänka på att om det är någon som måste typ orsaka att en ambulanshelikopter rycker ut, då tar ju den från resurser på ett vårdsystem som redan nu går på knäna.
Jag trodde du skulle säga att vi börjar förlora så många arbetsföra skattebetalare. Vi måste börja värna om även dessa liv.
Ja, så här, i mitt flöde är det väldigt tydligt olika vårdpersonal som går ut och säger så här, när du sätter dig på en motorcykel och kanske liksom skadar dig, så måste du komma in och söka vård, och vi har liksom inte den extra resursen just nu.
Alltså, avråder från hobbymotorcyklande.
Nej, men alltså kanske snarare typ beklagar sig över
var
att folk
gränsen?
Är så tanklösa.
Får man cykla?
Ja, alltså om du är jävligt försiktig.
Det här är ju en jätterolig tankegång. Var går gränsen? Får jag simma?
Alltså,
får jag bada?
Ja, men alltså, du kan ju bara glömma in den där jävla elsparkcykeln. Den är ju bara...
Och folk som folk som laborerar med termosar i röven. Now is not the time, är vad du säger. Om de behöver söka hjälp sen.
Alltså, se till att du har duktigt med lube i så fall.
Just det. Det här är alltså apropå vårt snack om David Sedaris för ett par veckor sedan. Och inte något personligen erfaret.
Vi får se.
Jag har svårt att placera dig i galleriet av studentenpersonligheter.
Jaha.
Jag har undrat.
Intressant.
Jag har undrat hur du förhöll dig till den här...
Vänta, vad föranleder denna? Är det för att du skänker de stackars studenterna som inte kommer kunna ta studenten i år en extra tanke, eller?
Du, jag hör på din ton att du i så fall inte skulle hålla med. Nej, men du kan ju ana att jag tycker att det är jätteöverdrivet. Är det hemskt?
Alltså att det är synd om dem?
Det är inte så synd om dem.
Nej.
Nej.
Ja. Jag känner typ inget, men jag, alltså så här, jag unnar, men vad då, vad tänker du, vad är din bild av, vad är det som jag inte passar in i?
Jag gissar att ni åkte inte lastbilsflak som vi åker här, vi äckliga stockholmare. Vi är rätteligen hatade över hela landet just nu mer än någonsin. Jag uppskattar det, jag uppmuntrar det. Men jag tror att du, Britta, att ni liksom hyrde någon slags liten truck eller sån här sportbil och åkte runt.
Jaha, nej.
Hur gjorde ni i Umeå?
Ja, men alltså, i Umeå, jag vet inte hur det är nu. Men eftersom de har portat mig från studentscenen sedan några år tillbaka. Nej, men alltså, vi hade, man åker absolut lastbilsflak. Och, men det kan väl också vara typ traktorflak och sådär. Men det är ju vissa i Stockholm som har också. Och tycker väl att det är lite... kul. Men grejen är att i Umeå så gör man håller inte på och töntar att det är så här, mösspåtagning en dag, balen är en dag. Kom till min skiva. Typ man bara, vadå skiva? Jag och några kompisar, fan, skärp dig. Ska du ha en egen fest? Alla tar studenten. Nej, nu har vi det en dag. Så betar vi av. Vi tar på oss mössorna, vi går ut, vi kastar dem och sen vi åker flak och sen så har vi den här liksom skivan på kvällen. Och sen kan vi möjligen ha en extra dag och göra balgrejen då man inte är liksom lika packad. Men om du prompt ska veta hur jag, alltså min studentpersonlighet, så är det... Ja, jag kan leta fram bild som vi kan lägga upp på vårt Instagram.
Ja.
Ja, men ska jag berätta lite highlight från min student eller? Alltså jag körde hela, jag gick all in på hela paketet. Jag försökte inte vara cool eller någonting. Det var champagnefrukost med jordgubbar. Och kvällen avslutades med att jag hade, alltså jag så här, absolut låg med en person. Gud, min mamma kommer att lyssna på den här podden.
Men du, hon kommer att vara stolt.
Hon kommer veta det här. Ja. Hon kommer inte vara stolt. Jag höll på att säga att jag låg med en snubbe som typ, alltså som jag skjutsade på cykeln hem. För det är Umeå, man cyklar mycket. Det är romantiskt. Men det är, alltså stämningen är att jag minns tre grejer från det här. Ett, jag tappade bort mitt visakort. Det var helt borta. Jag gick och spärrade det. Det visade sig sen när jag tar av mig kläderna att det sitter fastlimmat mot mitt bröst. Så jag har mitt namn spegelvänt inpräntat i ena patten. Nummer två, han precis drar av tubsockorna på snubben som jag skulle ligga med innan legandet ägde rum. Nummer tre, sen så går han hem. Or so I thought. Eftersom...
Nej.
Jag får flera dagar senare reda på att han på vägen ut inte lyckas öppna dörren. Alltså det var så här, du vet, vissa dörrar har så här bara konstigt lås. Och jag fattar inte det här, men vissa människor har så här svårt att fatta om man ska dra låskolven bakåt eller framåt. Alltså snälla då, det där känner du när du tar i låset. Men ja. Så han stod och fipplade med det där. Vet du vem som kommer då?
Din pappi.
Jajamän. Och där kommer min pappa och säger, behöver du hjälp?
Ja.
Och släpper ut.
Inte vem är du
mitt
då?
Mitt ligg. Nej.
Han fattar.
Behöver du hjälp? Jag har tänkt så här, i mitt huvud så är det som att det är en slags röd tråd som har landat. Eller du vet så här, när man typ sån här typ pusselspel när man bara typ ska den grejen ska komma till den grejen och så är det som ett virrvarr emellan och så bara klick 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 plötsligt så har du liksom en golden road typ mellan de två sakerna och liksom allt faller på plats och så här. Och för mig så har en sån där grej som jag har gått och bara det är någonting här, det är som att jag har lagrats lite grann i huvudet. Det började på sätt och vis med Marriage Story. Och för är det någonting som folk tar med sig från den filmen och faktiskt någonting som du tog upp i podden tidigare när du pratade om den här filmen. Vare sig man gillar den eller inte, jag hör ju till skaran som kanske inte var så här överväldigad av själva filmen, men så är det ändå en scen som väldigt, väldigt många kan relatera till. Det här bråket som de har, som man bara kan ha när all bets are off. Mm. När man inser att så här, det här går inte att rädda. Mm. Och då äntligen, antar jag att man ska känna, så säger de där sakerna som inte går att ta tillbaka.
Mm. I felt repulsed when you touched me.
You're a slob. I made all the beds, closed all the cabinets. I took care of you like an infant.
Makes me want to peel my skin off.
You'll never be happy. And now lay her anywhere. You think you found some better opposite guy than me, and in a few years, you rebel against him because you need to have your voice. But you don't want a voice. You just want to fucking complain about not having a voice.
I think about being married to you, and that woman is a stranger to me. I mean, we had a child's marriage.
You've gone back to your life before you met me. It's pathetic.
Har du haft något sånt bråk?
Alltså, jag är nog inte den som skriker och håller på. Jag är inte den sortens bråkare. Men absolut säger de här dödsstöten orden.
Du gör det alltså?
Som man har gått och ruvat på. Att någon, att för bråken innan är ju att någon gör någonting fel. Det här ultimata bråket är att någon är fel. Det är då man vågar personalisera ett fenomen. Du är en lögnaktig person snarare än du ljuger hela tiden.
Jag sitter nu på tillräckligt mycket bevismaterial för att styrka min tes.
Ja, och man har insett att den här personen kommer alltid vara den här personen. Och det borde man veta från början. Men det gör man inte på grund av hormoner.
Ja, men du brukar ju också citera, är det Maya Angelou? Ja. Alltså när folk visar vem de är, tro dem. Mm. Det är ju lite det här. Att det, är ju lite, det här bråket bygger ju lite grann på att så här, fan, jag hoppades liksom att det skulle vara på något annat sätt. Men det visar sig att du tydligen var så här.
Men man passar också på att säga de här småaktiga skitgrejerna. Och förresten så har din syrra fula ögonbryn. Så helt onödiga.
I can't believe I have to know you forever!
Oh, you're fucking insane! And you're fucking winning!
Det vi ska lyssna på är en liten bit ur Melissa Villaseñors intervju hos Whitney Cummings. Och Whitney Cummings podd Good For You, som är min typ nya mysigaste grej att lyssna på. Det är en jättelång intervju. Mm-hmm. Alltså oftast är hennes avsnitt typ bortåt ett par timmar.
Så gränslöst långa.
Jag tycker att det är ganska så här, ha hög densitet av smarta grejer som sägs. Och en av dem är detta.
Mm. And I was like, you were talking about dating and I was like, oh god, now I'm gonna have to hear this like girl talk about how much she likes this guy and how she wants to get married and how she wants the whole thing. And I'm like, so how come you're not dating right now? And you just went, I don't want to listen.
That's still how I feel today.
I was like, damn, she's a fucking gangster. Like gangster, like I don't want to listen to a man rant. I don't care, I just want that dick.
Yes.
Det här brukar man ju säga kanske lite fördomsfullt om killar. Att de sitter och fake intresserar sig för någon, lyssnar på någon för att komma in i dens brallor. Så på så sätt är det någon slags tvärtom feminism. Så är det ju spännande och intressant.
Det som ska sägas för att vara rättvis är att exakt det där pratar de om sekunden efter. Alltså de pratar så här om att ingen snubbe skulle kunna säga så här. Däremot så har det ju, alltså jag tycker att det finns någonting befriande med att tjejer gör det, för att tjejer så jävla länge har suttit med ett leende på läpparna och gör det ganska mycket i samhället i övrigt, alltså inte bara i dejtingsituationer. Jag ska återkomma till det.
Alltså behaga syndromet som vi brukar snacka om. Absolut. Yeah. Och på så sätt så menar jag verkligen att det är, jag fattar att det här är befriande att höra från en kvinna. Sen så undrar jag bara rent kemiskt. Jag är så avundsjuk på personer som kan vara attraherad av någon utan att ha minsta lilla kemi eller G. Det är så mycket lättare.
Ja.
Alltså många gånger man har suttit med någon och känt att det här är den dummaste, tråkigaste person. Jag vill aldrig se den igen. Mm. Klipp till att liksom kunna penetreras av samma person.
Det har du rätt i.
Jag är fascinerad. Det är en superkraft i mina ögon.
Det ställer ganska höga krav på det som ska penetreras.
Mm. Eller? Ja.
Nästa grej, nästa pusselbit i det här kommer nu i din lur. Det är våran kompis Conan O'Brien som intervjuar Ricky Gervais. Har du lyssnat på det avsnittet?
Nej, jag har inte det.
Nej. Det är ett avsnitt som bör kanske nämnas, spelades in innan corona shit went down. Ricky Gervais har ju en show på Netflix som heter Afterlife, som lite grann touchar på det här. Det har kommit en helt ny säsong nu va, i dagarna. Har du kollat på den någonting än?
Nej, jag har inte det. Men vi tyckte om den första, som jag minns det.
Ja, alltså det är ju, det är något väldigt kul med plotten, som är att han är en människa som har förlorat sin fru. Hon har precis dött och han känner typ att jag kan lika gärna ta livet av mig. Men så känner han att jag måste ju ge hunden mat, så jag kan inte ta livet av mig. Jag har alltid ta livet av mig att falla tillbaka på. Men istället, så då har han det som liksom plan B. Men istället så blir det som att han ser det som sin uppgift att bara typ sluta vara medgörlig, att sluta behaga folk och typ lite så här, ta bladet från munnen. Det är lite som ett falling down ögonblick, den här Michael Douglas filmen när han bara kliver ur bilen som står i bilköer och bara går typ bananas. Och så här säger Ricky Gervais om ska man säga typ sin egen relation till att inte bry sig. För att lyssna.
Ja, men för bara innan jag kollar, Afterlife speglar ju så mycket Ricky Gervais, för att han har som ett carte blanche i serien att bete sig som skit mot folk i den lilla staden där han bor, för att alla vet om att hans fru har gått bort. Och motsvarande så har ju Ricky Gervais och bara många komiker överlag i verkligheten, för att de har det som någon slags filter eller kort att vifta med, att säga, nej men det var ju humor, när det egentligen bara är att vara pissig, en pissig person.
Och exakt den relationen har han ju lite grann till Hollywood, och det är precis det han kommer att prata om i det här klippet. Först måste jag dock reda ut en sak. Jag säger Ricky Gervais, du säger Ricky Gervais.
Ja.
Är det för att du är mer fransk?
Jag har väl närmare till pretensioner. Är det det du vill ha sagt?
Ricky Gervais.
Mm.
Enchanté.
Nu kollar jag.
I was never cared about money or things. As long as I had a beer and some mates, that's all I cared about. And so when I got into this sort of game, it was laughable. It was ludicrous that they cared about. I mean, the first time I did the Globes, why did they care about what I said about them? The richest, they're all worried about their. Right. They pick up symptoms of their entourage. They're yes men. It's like, fucking hell, it doesn't matter, mate. We're all gonna die soon.
Det här är så sant. Jag älskar att tänka så när jag ser folk bråka på Twitter och Instagram, eller när jag märker att någon är otrevlig på en middag. Vet inte ni att vi alla ska dö snart?
Nej, men det är lite tråkigt då givet tajmingen.
Då tänker jag alltid så här, är jag sjuk i huvudet eller vet inte alla andra om det här? Att vi alla ska, att när som helst dö, eller bara väldigt snart?
Det är väl, jag tror att, ja, eller så är problemet att för många tänker, vi ska väl ändå dö snart. För det är lite det jag ska komma till. För grejen är ju så här, det handlar om, alla de här pusselbitarna handlar ju om att våga sluta bry sig. Att inte ge ett jävla fuck.
Ja.
Och det har skrivits populära självhjälpsböcker. Jag tror det finns två faktiskt med fuck i titeln, som handlar om att inte ge ett. Och det har gjort mer skäringar och shower om det. Och det är väl fine. Men här kommer det. Att även om jag personligen applåderar Ricky Gervais brist på ängslan vad Hollywood tycker om honom. Det är ju gött att höra honom och säga att han vill hellre ha en pint och några goa mates.
Men det är ju inte sant, för alltså, Ricky blev ju totalt uppslukad där borta ett tag. Jag tror att det här är lite av en efterkonstruktion. För många så föll hela fasaden eller idyllen av Ricky, den här motvallspersonen, när han började dyka upp och vara supertight
Och blekta tänder, gjorda tänder, uppenbar ansiktsbehandlingshy och sådär.
Men han kanske vill vara fin på pubben.
Ja, om det är det enda målet.
Är det ett brott?
Ja, men det var ett tag där som man märkte att nu är det inte långt ifrån. Nu är det ett sånt där trådlyft som Brad Pitt gjorde till Oscarsgalan.
Ett trådlyft? Vad är det?
Brad Pitt, varför han var så vacker på Oscarsgalan.
Vad är ett trådlyft?
Nej, men ett trådlyft. Trådlyft är att man på något sätt opererar in trådar som man drar genom ansiktet och så dras det upp. Och med tiden ska det här bli organiskt sammanvävt med hudens faktiska vävnad. Otroligt smart, tycker jag. Ja.
Där har vetenskapshänden lagt lite krut där det behövs. Ja, men alltså jag känner ju så här, den här inställningen dock,
ja.
Det är ju lite grann vad som kommer styra skutan, vi kallar vårt samhälle, rakt ner i Hades. Eller skärselden, eller vad fan ni nu kallar det. Alltså vissa bryr sig helt enkelt för lite
om
vad andra tycker om dem.
Du motsätter dig motsatsmänniskorna.
Vissa känner sig fan för trygga i sitt egen värde.
Mm.
Och om någon som lyssnar nu tänker så här... Menar hon mig? Om du tänker det nu, Parisa, så är det ett solklart tecken på att du har prickat den känsligheten för sånt här som gör att jag 100% inte menar dig.
Mm.
Alltså lite, de som vill lite grann med MeToo-vågen... Här, nu, ja, nu drog jag in MeToo också. Mm. Men grejen är så här, alltså, tänk så här på det vi gjorde med MeToo, det som var så himla bra... Ja, nu säger vi. Men det som hände var ju så här att man kastade ljus på absolut folk som... begått övergrepp och allt sånt där. Jag tror vi har pratat om det tidigare, att det finns ju liksom i ett fack. Men sen var det liksom också en annan sak att man tittar lite på så här, men på den här arbetsplatsen så har vi typ låtit den här människan som egentligen bara är ett svin, alltså som kanske inte tafsar på någon och inte liksom begår våldtäkter, men som bara är så här, vi alla hjälps åt att bära den här personens typ bakishumör eller den här chefen som är så jävla oskön, att alla bara liksom bär sådana människor rent socialt och hitta ursäkter och sånt där. Och det var ganska skönt, tycker jag, med MeToo-grejen att man började så här weeda ut lite sånt beteende. Är du med, va?
Ja, absolut. För jag har stört mig på sistone lite på den här sortens queen-feminismen. Nu var ju det just queen-feminismen, men om vi skiter i det, bara allmänt en sån folk som släpper såna här motivationsmemes och sånt, om man nu släpper såna eller publicerar såna, som handlar om att så här, gör vad du vill, bry dig om dig själv först. Och det är så, jag fattar att man menar det som ett motsatsförhållande till att vara en pushover, men det är så mycket i det som är så här, men ni fattar väl att för varje person som tar massa plats så är det någon som måste backa undan lite.
Ja, eller så här. Jag tror att det är olika personer behöver det. Alltså för en viss grupp av personer så är det här kanske något helt livsnödvändigt. Alltså det kanske är lite grann som vi nu ska jag dra in Dogge i det här, men liksom hans tjej. Alltså hon kanske, till henne vill man ju bara säga så här, liksom så här, do your thing, skit i honom. Alltså du behöver liksom inte anpassa dig efter den här personen. Det är ju oftast liksom för en viss grupp av människor är det här jätteviktigt att få höra.
Ja.
Don't give a fuck. Så här, skit i vad folk tycker om dig. Skit i vad han tycker om dig när du säger att du behöver en viss grej.
Men så finns det finns ju en grupp som redan är uppfylld av det där, som nu har något slags samtida fog att fortsätta och förstärka att vara den personen i alla rum där man träffar på dem. Om man är så här, du är inte den som ska ta till dig av de här memesen.
Exakt.
Men på tal om Dogge, du har väl sett på vår Instagram, Britta och Parisa, att det blev ett barn till slut.
Där blev det också tydligt vem som är admin på den användaren. Men absolut, jag har sett det på vår Instagram. Det
du
blev
är också
ett barn.
Admin. Men det var
men
så många som skickade
det
till oss.
Gott.
Det var så många som skickade det till oss. Det var väldigt roligt, tycker jag. Vi hoppas ju allt gott, som Britta säger. Men lika många hörde av sig att de har eller har gjort slut med någon efter att de började lyssna på podden.
Nej!
Det blev lite,
är det sant?
På tal om att inte bry sig.
Okej, fråga på det. Är det då efter ett särskilt avsnitt eller är det så här, nu har jag lyssnat på er podd?
Ackumulerad attityd.
Alltså, oj, oj, oj. Jag är ganska övertygad om att jag inte ville vara ihop mycket på grund av de här veckokonversationerna. Mm. Och de många påminnelser. Man får.
Vi har hjälpt folk, och det kanske slutade i samband med MeToo. Fram tills dess har man hjälpt folk att inte ge ett fuck. Att folk har liksom sett till att det går bra att inte ge ett fuck. För om det är någon sån där liksom kraft på... Ofta finns det en på en arbetsplats som gör det lite svårt för alla andra. Att alla andra bara hjälps åt att så här, nu gör vi det smidigare för den här personen. Och det känns så härligt att vi kanske kastade lite ljus på det och slutade göra det. Men jag tänker också så här nu, att är inte det samma typ av folk som just nu är ute på fucking krogar och barer? Det är samma människor som är så här, de där som utan att det gäller dem tar till sig av så här, go do your thing typ. Du är så här, king and queen i ditt liv, bryr dig inte om vad någon annan tycker. Det måste ju vara sån inställning som gör att de sitter där.
Men här kommer jag att tänka på någonting. För det är två saker. Det ena är att jag tycker att regeringen och Folkhälsomyndigheten har varit för vaga. Det är deras fel, deras ansvar. Ställena ja, är ju öppna.
Jo, men folk har väl ett eget personligt jävla ansvar.
Men om det är öppet, ska ingen gå dit då?
Ja.
Huvudsaken är ju avstånd och kvantiteter, och det är ägarnas fel. Jag har hamnat i jättemycket dispyter senaste veckan just faktiskt. För att jag,
och hur ser de ut? Berätta gärna.
Med servis ofta, för att det är en massa fulla gubbar som sätter sig nära en eller går nära en eller vad fan det nu är.
Men vänta, alltså det här är så spännande för mig. Ja. Att du är ute i det här.
Ja, alltså, jag jobbar ju nästan varje dag med grejer.
Ja, men jag menar, när du säger på så här, att du pratar med personalen som jobbar på ett ställe, då är det...
Det kanske är, det typ är att jag sitter längst bort på en uteservering med min dator och skriver en text.
Och är det så här kryssade bord då? Att man bara får sitta vid vartannat bord?
Jag kommer dit ganska tidigt på eftermiddagen för att skriva klart någonting. Då är det helt tomt runt omkring mig. Och framåt ett par timmar senare så kommer det flera och flera sällskap som frågar, kan vi ta det här bordet? Och jag säger, nej, jag tror att det är tänkt så att det ska vara långt avstånd. Ja. Och det här är ju vad det blir. I och med deras policy så måste jag ta det ansvaret. Jag måste bära den sociala, det obehaget. Vilket flera gånger resulterar i ganska obehagliga interaktioner. Det var en man när jag bara skulle in och hämta mat på istället som satt mitt i entrén. För de satt jättetrångt, massa människor runt om ett bord. För att de tänker att bara vi är utomhus så är det okej, tänker väl de. Han satt mitt i entrén. Och så säger jag, hur tänker du att jag ska kunna komma förbi här? Och han kollar på mig och säger blixtsnabbt, vilket är kudos på ett plan. Men han säger, du kommer nog förbi. Så bred är du inte än. Och jag fyller mig med sånt äckel och raseri såklart. Säger kanske någonting, så jag drar åt helvete och dö eller någonting. Men sen till personalen så säger jag ju, hur kan vi låta det här pågå? Det blir att jag inte vill gå förbi här, för ni tar ju inte ansvar. Och de säger att vi är lämnade åt vårt öde. Det var fruktansvärt. Och jag fick så dåligt samvete. Och de sa,
vänta, att ägarna, du var eller att de var?
De är servispersonalen.
Aha, de för att sa, ägarna inte...
Så länge de har den här policyn att det ska vara öppet, så är vi tvingade av våra chefer, ägarna, att upprätthålla samma service, samma kapacitet och allting. Mm. Så det blev jättedeppigt. Så dels det vill jag säga. Och sen kom jag in på codependent tankar apropå det du sa nu. Mm-hmm. Att liksom man har haft en sån på sin arbetsplats eller i en relation, så man är jämt rädd för den personens utbrott, märkliga utsvävningar eller vad det nu är, så man aktar sig, trippar på tå. Likaså är man ju lite codependent kring de här som går ut och är de som utsätter sig själva, riskerar sina liv och sen hamnar på intensiven. Fast på ett mycket mer såklart dödligt, praktiskt sätt. Att vi alla andra då är de som får lida eller de som får anpassa oss. För att det är ju frihet under ansvar. Och om en grupp hela tiden tänjer de gränserna så sabbar ju de för oss som vill kunna gå ut och gå
här och där och inte behöva ha ett formulär och ge till militären på hörnet liksom.
Ja. Alltså det är lite alltså faktiskt så här i när man tänker på jag är ju liksom lite emot ordet barnuppfostran för att jag vet inte varför men jag är liksom lite mer hippie än så men det är ju liksom en grej har jag lärt mig både vad gäller barn och gäller hundar och ja, man får dra paralleller eat that shit då är det så här det är, barn kommer alltid hålla på att testa gränserna hundar kommer alltid hålla på att testa gränserna det är ditt jobb det är inte taskigt mot dem att visa här går gränsen det är en hjälp för dem. För att de bara, deras jobb är att hålla på och se var går gränsen, hur kan man bete sig? Om du säger, då måste du sätta en gräns. Och det är också ett så här problem. Nu kommer vi in på en annan grej som är problem med vårt samhälle. Nej, men att folk så här typ fostrar barn till att så här, typ, du ska lära dig att du är en queen. Och ja, typ, du ska lära dig att göra vad som helst. Och då är det så här, nej, du måste nog fatta att om du gör så där, då vill ingen leka med dig. Alltså, man måste också fostra sin... Det är liksom schysst att visa sina barn att så här, du kan inte... Det är jättebra att du har så här självkänsla och det är jättebra att du känner att du är entitled och så vidare. Men du måste också förstå alltså, om du gör liksom ABC, då kommer ingen... Då är det liksom svårt för människor runt omkring dig att tycka att det är nice att hänga med dig. Och lite så här... Alltså, jag tycker typ ett visst mått av oro för att ingen ska gilla en, ett visst mått av skam tycker jag är klädsamt att människor umgås med. För att när man då... Det tror inte jag att man skulle liksom... Om man går ut i det här samhället där vi liksom skitmånga som aktar oss jättenoga och inte har våra barn på dagis för att de har liksom minsta lilla symptom för att man tar det här ansvaret för kollektivet. Mm. Och ser folk ut och fucking liksom gå loss på kroga. Alltså det är så offensiv och det är sånt jävla stort... fuck you till resten av världen. Så nej, men jag min grej är så här, ja. Ni måste börja oroa er mer vad ni har för värde. Ta den här jävla energin som går till att, inte vet jag, tigga sig av främlingar på uteserveringar. Använd den istället. Häll in den energin till att ragga spons till ett välgörenhetsinitiativ eller någonting sån här som ordnar skyddsutrustning till vården som går på knäna. Säkerligen är det folk i typ din bekantskapskrets som typ jobbar med det här. Alltså som är uska eller sjuksyrra någonstans. Så här, ta all den energin som du känner. Skaffa, alltså så här, om du tycker det är tråkigt att du inte får träffa folk. Du får träffa folk när du står och tillverkar förkläden på liksom okej avstånd från folk och så gör du samtidigt någonting bra. Jag ber er, ge ett jävla fuck. Helst ett för mycket.
Men, för också, men också det här med insikten vi ska dö snart. Den använder inte jag som en ursäkt för att bete mig hur som helst. Den använder jag snarare som en påminnelse för att just därför ganska bra att tänka på sitt eftermäle. Och det är så många nu som jag inte kommer minnas särskilt väl. Med särskilt ömma känslor. Men är jag så bred? Vad fan? Britta, vi har ju för vana att etablera nya format till höger och vänster i denna podcast. Och det är alltid trademark-belagt om någon annan poddare lyssnar.
Sådär. Vi får royalties om det är någon som... Ja.
Det finns många angelägna nyheter som tangerar corona men som är värda att pratas om lite mer. Och det vill jag göra med dig. Och formatet just heter Klipp till!
Klipp till.
Okej, den första nyheten i veckans klipp till lanserar jag med att bara skicka ett klipp till dig, Britta.
Jag har aldrig känt att jag haft några fördelar med den relationen jag haft. Utan jag tror att hade jag inte haft den, då hade jag förmodligen suttit i riksdagen.
Var det hon som pratade? Louise Eriksson?
Det här var då en mycket riktigt Louise Eriksson som alltså är kommunstyrelsens ordförande för Sverigedemokraterna i Sölvesborg. Här är från dokumentären Sölvesborg när SD tar makten på Sveriges Radio kom för kanske några veckor sedan. Vi har ju varit inne på Sölvesborg förut och hennes projekt hon har där, Britta. Ett slags Disneyland kan man säga för SDs värderingar. Där Sölvesborg blir något, som, något slags koncentrat som agerar skyltfönster av vad de skulle vilja göra med hela landet. Viktiga
ett
poänger
slags flagship store.
Flagship store. Så viktiga markeringar. Ta ner regnbågsflaggor, menskonst och så vidare. Intressant projekt. Louise Eriksson har ju då länge varit tillsammans med Jimmy Åkesson. Närmare 10 år. De blev tillsammans på en Tallinn-kryssning. Tänk inte säga ett ord till om det. Och delar intressen...
Nej, för det vore klasshat, Parisa.
Delar intressen som hårdrock och monokultur och nationalkonservatism och sådär. Och här är hon då inne på i dokumentären att hon menar på att om jag inte var ihop med Jimmy, då hade jag fått komma in i riksdagen. Hon känner sig motarbetad av faktumet av deras relation.
Mm-hmm.
Klipp till!
Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och hans sambo Louise Eriksson, som är kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg, har beslutat sig för att separera. Det berättar Louise Eriksson på sin Facebook-sida.
Det här sker alltså några veckor bara efter det första klippet. Det känns som att det hör ihop, möjligen.
Nej, men alltså, jag måste få säga att jag tycker det är väldigt kul att hon skriver tider förändras. För det är ju någonting som SD annars är väldigt förtjusta i att det inte ska göra. Så just det är ju kul.
Just
att
det.
De bryter ju mot en av deras grundpelare.
Hur vågar hon påstå att tider förändras?
Hur vågar hon? Det är ju det de inte ska göra!
Just det, det är ju hon som har varit ganska viktig för Jimmy Åkessons framtoning, skulle jag vilja säga. Hon har gått på hans olika riksdagens öppnande när hon kom i folkdräkt. Ja. Blev ju väldigt, väldigt välbevakat. Och de är sambos också, har till exempel du och jag tyckt varit ett oväntat modernt av det här paret. De har inte varit gifta. De har barn verkligen ihop sen gammalt och separerar nu, ja. David Bas på Expressen kom och belyste ytterligare en faktor kring faktumet då att Louise inte har kommit in i riksdagen, inte fått avancera som hon ser på det. Han skriver så här: Eriksson dömdes 2006 för att året innan ha misshandlat en då 15-årig flicka. Hon erkänner att hon knuffat om kul flickan, slagit henne i huvudet och bitit henne i kinden.
Va?
Då var alltså Eriksson kanske 17 år gammal.
Louise.
Hon är 89. Och detta då, alltså, de har ju en strikt, enligt sig själva, policy mot våldsbrott, SD. Så no can do so, och inte bara på grund av Jimmy. Men det är lätt att det byggs på ett grundläggande förakt på något sätt mot en partner om man känner sig tillbakahållen. Britta, jag känner ju att det kanske finns ett reality-format här. Folk hittar ju på nya dating-reality-format hela tiden. Och vi vet ju att forna EBT är numera EB. Inte bra för hennes varumärke att hon bara är EB numera, tror jag. Pratar om Ebba Busch, tidigare Tor. Hon är också separerat nyligen. Så det finns ju någonting här. Antingen, det är mycket spekulationer. Det är mycket spekulationer, ja. Att de på något sätt har en grej. För hon har också markerat över att hon har inte gått vidare. Det finns ju ett reality-format här att ledarna för de två konservativa partierna är singlar. Vilket ju lite går emot den konservativa världsbilden på något sätt.
Ja.
Och då har jag tänkt lite vad det kan vara. Och kommit fram till den här titeln på ett framtida datingformat för EB och Jimmy.
Nu är det så jävla spännande.
Bevara Sverige svenskt med mig.
Herregud.
Det är så här bonde söker fru. För att, alltså, bonde söker fru är att frun också måste gå med på bondens livsstil, eller hur? Alltså en värderingsgrund, att vilja vara ute i naturen och hålla på med djur. Bevara Sverige svenskt med mig. Kom ihåg vad ni hörde det först och varsågoda, TV4. Vidare till en annan nyhet i veckan som förtjänar att prata om lite till. Då är det detta som är bakgrunden.
She's gonna be one for the history books.
Thanks to the power of social media. Within months, 1.4 million kids across dozens of countries joined her in the streets.
This is only the beginning of the beginning. Trust me. Thank you.
Det här är alltså ett av många, många klipp som pratar om Greta Thunbergs storhet och betydelse för den här enorma rörelsen som ses fysiskt just i miljoner och marscherar för klimatet.
Det här är på CNN.
Det här var på CNN. Och då säger vi klipp till.
Around the world, airports, roads, cities, they're closing down and their emissions are falling. In New York, emissions of the greenhouse gas carbon dioxide are down 5-10%. In China, emissions were down about 25% at the start of the year.
Du förstår ju att ja, jag är orolig.
Åh, du tänker att Greta har förlorat sin thunder nu?
Jag tror att Greta är med om sin första motgång som barnstjärna.
Att det är nu hon börjar supa och knarka. Som Drew Barrymore.
Återigen, klipp till. Det hade varit ett till lager av klipp till.
Verkligen.
Jo, men det finns ju en väldigt välkänd, ett välkänt mönster, va? Att uppmärksamma som väldigt, väldigt ung. Och liksom i relationer, vad man säger, the first cut is the deepest, så blir den första motgången så fruktansvärt hård. Första gången man känner någon slags aktiefall. Jag tror Greta är kluven för att det här hemska på något sätt ändå understryker och belyser hennes poäng att det är människan som ligger bakom de här utsläppen, ligger bakom klimatförändringarna. För vi ser ju de här bilderna som sprids att första gången det har varit klar himmel i LA och Tokyo på flera år och djur springer vilt i storstäderna. Men om vi bara stannar där lite. Britta, har du varit ung och lovande?
Nej, alltså jag var väl inte alls särskilt lovande. Jag var väl ganska sämst när jag var ung, tror jag.
Men frågan är om det är inte bättre, ung och sämst, än ung och lovande.
Ja, det tror jag. Ja. Alltså 100%. Vi gillar ju late bloomers.
Men jag tror att det är jag som... Det är nog jag som projicerar här, tror jag.
Ja, absolut.
Jag har ju varit med om att livet har pikat väldigt tidigt. Och då bleknar ju allting efter det. Och ingenting når någonsin upp till samma nivå av tillfredsställelse. Och bara känslan att inte vara så central längre för Greta, det stämmer ju inte till 100%, herregud. Alltså hon var ju på Rolling Stones omslag som kom nu. Absolut förplanerat, absolut ett omslag där de hellre hade velat ha någonting mer aktuellt, kan jag tänka mig. För det här med att världen på något sätt visar att den återhämtar sig lite grann av dessa 2 månader av mycket lägre flygtrafik och annat, eller 3-4 månader, så har kids börjat posta bilder och exempel med orden "We are the virus, corona is the vaccine." Det är otroligt krasst och ganska smaklöst egentligen. I och med att, alltså, det låter som någonting som, det låter som någonting som typ Thanos i Avengers skulle kunna säga. Att det är värt human sacrifice.
Ja, nivån var samma.
Ja. Så jag tror inte att Greta kommer bli någon så här Macaulay Culkin eller Lindsay Lohan snart. Men jag tycker att det är väldigt kul just de här nature is healing memesen som har kommit. Nature is healing, wildlife is returning. Och så är det istället bilder på typ pizza i skogen eller King Kong på Empire State. Att man driver med den här världsbilden att bara det här tyder på att vi har kommit någon vart. För så fort det går kommer alla börja köra och flyga igen. Egentligen. Och en favorit jag såg dock, apropå det här, Fredrik Virtanen has returned to Aftonbladets redaktion. Nature is healing. Okej, nu till den tredje nyheten i veckans klipp till. Det här är alltså bakgrunden, det här är det första klippet. Det här är kanske för ett år sedan i det populära programmet Alla mot alla. Du känner till?
Jag känner till.
Tillfrågad? Frågetecken.
Mm.
Ja, absolut. Där deltagarna är dessa.
Camilla Läckberg och Kristina Saliba.
Ja.
Ja. Camilla, du berättade för mig när vi träffades utanför att du trots... Du hade ju trots att 5-0 gick Camilla ut med.
Gamla betygsskalan.
Ja.
Jag brukar ju alltid berätta det direkt när jag träffar folk. Då bara får sätta liksom tonen.
Och sen då, Saliba, inte riktigt lika känd för allmänheten, men ni är ju i princip systrar.
Mm.
Och
ja, exakt.
Jobbar ihop. Dina specialiteter då, Kristina?
Det är ju att göra PR för henne.
Mm. Ja.
Ja, här ser vi alltså Camilla Läckberg, författaren, och Kristina Saliba, PR-kvinnan. Filip Hammar beskriver dem som systrar. De är alltså väldigt, väldigt nära. Eller hur, Britta?
Mm.
Det är det vi ska tänka och förstå av detta.
Ja.
Då säger vi klipp till. Men hur jävlar mår Kristina Saliba och Camilla Läckbergs relation?
Ja, nej, men det kan man undra. Jag kollade innan jag kom hit. De följer fortfarande varandra på Instagram. Men om man ska ha lite bakgrund till det här. Ja. Det är ju så att Kristina Saliba har ju skött Camilla Läckbergs PR i typ 15 år. Sen för ungefär 2 veckor sedan så kom beskedet att Läckberg byter PR-konsult, för de har ju samarbetat under hela den här tiden. Men då kom då beskedet att Läckberg byter till en annan PR-konsult, Lilja Sefa, en av de bästa i branschen.
Ja, jag älskar henne, Lilly. Jaha, tänker du. Hon har bytt PR-tjej och, kanske man tänker.
Ja.
Och det här är alltså i det märkliga, eller, nej inte märkliga, i det märkligt döpta programmet Hanna Hellqvist, Taxin Ines och Jörgen Lötgård, som numera går på P3s eftermiddagar. Varför kunde det inte heta P3 EM? Och här hör vi Frans Strandberg, som liksom du är en otrolig resurs och gåva från mina år som redaktör. Han går under namnet Trams Frans på Instagram, och han har ju en vana att gräva i en värld de flesta inte vill ta i med tång ens. Men med sån skärpa och skärm. Han är otroligt älskvärd. Men som sagt, jaha, tänker du, hon har bytt PR-tjej. Vad är det med det? De kanske ändå är systrar. Och även om de inte är det, vem bryr sig? Du, det här är faktiskt väldigt viktiga saker vi har att göra med. Varför Frans hade tagit sig till Hanna och Jörgen är på grund av detta. Då säger vi klipp till 24 april. För 950 kronor kan man som privatperson köpa ett antikroppstest hos Camilla Läckbergs vårdföretag Hedda Care. Och då är det alltså Kristina Saliba och Camilla Läckberg som tillsammans är partners och medgrundare i det här så kallade Hedda Care. Om du inte känner till det, så är det en lyxklinik med privatvård på Östermalm.
Åh!
Eller,
que sorpresa.
Que sorpresa. Eller deras tagline, Sveriges varmaste vård.
Det var en bra tagline.
Den är nästan mest provocerande.
Säger copyrighten.
Det är nästan den värsta. Om taglinen hade varit så här istället. In i värmen, ni som har råd. Så hade jag haft mer respekt.
Tyckte att det varit sant.
För taglinen, ja. Och det här med tester är ju jätteomtvistat och kontroversiellt. Socialministern Lena Hallengren var ute och skrev och pratade om detta med testerna. Hon tycker att det är att kapitalisera på människors oro och att ge dem en falsk trygghetskänsla, för de här testerna är inte säkra enligt experterna. Och det är alltså ett covid-19-test det här, om det inte var helt uppenbart. Lena Hallengren säger girigheten har fått ett nytt ansikte. Lite väl tar hon i. Fick ont i magen av att Lena Hallengren var så personlig och hård.
Vet du, jag gillar när politiker pratar lite mer som Disney-filmer. Alltså att det är som så här lite större, lite mer liksom pizzas i det de säger. Ja,
det är Ygeman och Lena Hallengren.
Jag tycker det ska vara mer sånt. Ja. Girigheten har fått ett nytt ansikte, klipp till bild på.
Men det här belystes ju av Aftonbladets otroliga Natalia Kazmierska. Hon nämligen liksom vallraffade, tog sig dit och gjorde ett gräv och testade hur lätt det var att få ett test för 1000 spänn. Och bara på fredagen så hade nästan 300 personer bokat tid för att få ett coronatest. Tester som alltså absolut inte är säkra och som man inte kan ta och sen träffa sina 80-åriga farföräldrar hipp som happ.
Och, vad är det då? Alltså, vet vi någonting om det? Alltså, är det så här, det finns ingenting, alltså, bygger det på vetenskap överhuvudtaget?
Alltså, man har inte kommit tillräckligt långt för att kunna veta vad det säger om någon bär på antikroppar eller inte. Man vet inte hur stor mängd som behövs för att det ska visa på att man är immun på något sätt. Man vet
och man
inte...
kan ju fortfarande säkert bära smittan även om du inte, även om det inte bryter ut på dig, eller?
Plus... de här resurserna, det här materialet är ju det som offentliga sjukvården så strängt behöver just nu. Och det är väl där egentligen kritiken framför allt ligger.
Kazmierska gick dit, ja, och köpte sig ett test. Hon fick svara efter 2,5 timmar. Hon beskriver det som att män i businesskostymer traskar in genom dörren, ungefär en flygande champagnekork bort från den fullsatta uteserveringen på finkrogen Sturehov. Väldigt målande. Men det här med Hedda Care är ju ett gammalt sår, kan man säga. För här kan man faktiskt prata om faktiskt skadligt i feminismens namn. Vi var inne på det förra veckan, alltså, klart vissa grejer måste kunna kritiseras. Vi är absolut inte någon sånt läger av att man kan aldrig kritisera andra kvinnor. Långt ifrån snarare. För att när de startade Hedda Care så gick Camilla Läckberg ut och proklamerade: när köer och väntetider i vården växer tar kvinnor smällen. Hon drog alltså kvinnokortet för en privat vårdklinik. Så här såg prislistan ut. Ett besök hos en familjeläkare kostar upp till 1650 kronor. Ett gynekologbesök för dessa kvinnor som Camilla Läckberg bryr sig så mycket om kostar mellan 1110 kronor till 2500 kronor. Och som sagt, allt hade varit lugnt, eller lugnare, om Camilla bara hade sagt att det var rika kvinnor hon menade. Varför detta liksom falska påståenderi?
Jag tänker ändå unna mig att tycka att det är bättre att fler har råd med vården och fler får den vård, alltså typ ett mänskligt bemötande utan att behöva ruinera sig.
Mänsklig vård framför varm vård. Och sen är det ju det här med vad det gör för landstinget, privatvård. Det kan man leta upp och läsa på själv om man vill.
Ja, men grejen är ju så här, alltså, det blir ju som så jävla lätt att ställa det där, alltså, till att så här, ja, för vården har blivit så jävla dålig. Ja, men det är ju för att ni röstar som ni gör, era jävla idioter.
Var kom det här ifrån?
Nej, men det kommer från ett ursinne.
Jag trodde du skulle
som
säga
som handlar om att folk inte kan betala skatt. Och, de, och sen kommer, alltså, det är ju samma människor som håller på och klagar så jävulst, som också så här, inte vill betala för, alltså, det är som att du klagar på en vara som du inte liksom tycker att du ska lägga några pengar på. Men det är som, men varför tror du att den har dålig kvalitet då?
Men det för du menar att det är att dålig vård, alltså vårdköerna och sådär, finns för att det utarmas hela tiden vården, just för att pengar går till privata kliniker och sådär.
Jag vet inte exakt hur pengarflödet ser ut, så jag ställer inte det mot privata kliniker nödvändigtvis. Jag ställer det mot vinstintressen i vården, och jag ställer emot att människor, alltså politiken, drivs och tar resurser bort från vården.
Och där finns det någonting ironiskt att beklaga sig över så kallad dålig vård i offentligheten och sen använda det här. Det är lite som
ironin
att åka till
tydlig.
Det är lite som att åka till Åre fast alla varnar för att men det pågår en pandemi och sen blir sjuk och sen beklagar sig över att man blev sjuk. Ironi finns. Vidare då så vände sig Camilla till Instagram för att vädra sin kritik mot sin forna bästa väns och hennes gemensamma företag. Hon skriver så här: jag har sedan länge uttryckt till ledningen att jag inte anser att man i dagsläget ska erbjuda tester till privatpersoner. Som ägare har jag nu kontaktat ansvarig för att få en förklaring. Och det är därför som en viss forna bästisrelation är angelägen och är relevant för oss alla. Även vi som inte ingår i det här BFF, tidigare BFF-relationen mellan Saliba och Läckberg. Det finns lite intressanta andra vårdaspekter som skulle vara värt att ta upp här i samma veva. Ett av många privata initiativ är Förklädesfabriken. Det ligger i Farsta i Stockholm, där folk ses och utan tidigare förhandskunskap gör skyddsförkläden och annan skyddsutrustning till vården. Kan inte ni skriva till oss på Britta och Parisa på Instagram så kan vi se till att sprida fler initiativ runt om i landet. Nu när många kanske har mer tid på sina at their hands. Säger man så på svenska?
Ja.
Vidare såg jag att prinsessan Sofia sadlat om till sjuksköterska. Otroligt. Hur kan inte det vara en världsnyhet? Eller det är det säkert. Bara att jag inte läser såna royalist-tidningar.
Alltså, jag litar på att Ola och Hello Magazine har plockat upp det här, annars blir jag besviken. Men det, alltså jag blev glad av det.
Hovet offrar i princip Sofia.
Ja.
Någonstans är det en powerplay. Ja.
Till Mariana.
Det måste ju vara så att hon har fått en administrativ roll.
Va? Du tror inte att hon är där, ute på fältet?
Mm.
Det är ju så väldigt, det är så romantiskt. Det är så här engelska patienten, alltså hon är alltså en så här prinsessa. Nej, inte, det är inte plotten för engelska patienter. Jag har sett den. Det är inte vad Kristen Scott Thomas gör. Men att en prinsessa från svenska kungliga hovet ska liksom stå i den där rekordosexiga skyddsutrustningen och bara, nej, jag tycker, alltså jag hoppas verkligen inte hon sitter på något kontor någonstans.
Men vi får se, för man vet ju att det är någon slags mängdproblem med just viruset, att ju oftare och ju mer man utsätts för det, desto större risk såklart för att få det.
Va? Det här visste inte jag. Eller, okay. Men vadå?
Det är därför alltså,
menar
det är
du typ att kroppens försvar...
Det är därför det är så farligt för dem i vården. Därför måste de ha de här otroliga hazmat-dräkterna för att kunna hjälpa folk med bara vardaglig, vanlig vård. Så vi får se hur det går.
Det här visste inte jag. Mm. Jag trodde att det bara var generellt typ, det är dåligt om ni blir smittade. Because we need you guys. Men det är så här... Det finns, kroppens försvar kan brottas ner. Ja, helt enkelt. Tröttas ut.
Och sen Meghan och Harry har försökt hjälpa till i coronakrisen. Kom kritik direkt. Det är nämligen ett projekt med en känd anti-vaxxer. Det är inte lätt. Men det är också så lätt att kolla upp vem man är på väg att göra ett projekt med. Och sen är jag jättenyfiken på hur det här ska play out. Men are more likely than women to die of the coronavirus, so scientists are treating them with something women have more of, female sex hormones. Alltså, om ingen arbetslös reklamare gör en dokumentär nu av män som gråter till typ Lambi-reklamen och undviker kramar på grund av ömma bröst, då kommer jag göra det.
Var kommer det därifrån?
Jag det är från, det är från New York Times. Alltså östrogenbehandlingar.
I New York Times så står det att man använder östrogenbehandling för mot corona.
Just det, och det är så kul att det, tankegången är okej, kvinnor blir inte lika mycket sjuka. Vad har de som inte vi har? Östrogen. Kör.
In
med allt östrogen. En annan intressant grej från veckan faktiskt som jag fick lite bättre humör av. Alltså alla sorts indikationer på svar, på gåtan, på mysteriet gör mig lugnare. Och då kan jag berätta för er också att Karolinska har kommit fram till att 80% av alla som har gått bort av corona har haft högt blodtryck. Och då menar inte jag off with their heads, utan då menar jag då ger det oss lite mer av en indikation av vart vi ska försöka rädda upp där det behövs mest på något sätt.
Mm. Men alltså då är det ju bara det där problemet att då alla som inte sa men jag har inte högt blodtryck alltså kan jag gå ut och festa hejdlöst. Men det är ju alltså det är ju kul med den här, det är ju som att du, det här jackar ju i det jag sa, var inne på tidigare, fast jag visste bara, eller det finns en parallell till det jag sa tidigare. Apropå det här, så här okej, det verkar som att män får det här i större grad. Vad är det? Det måste vara kvinnligt könshormon. Det skulle också kunna vara så att varför är det att män råkar ut för det här mer än kvinnor? Kanske zero fucks given-attityden. Kanske ska man försöka injicera dem med lite mindre självkänsla. Lite mer så här känsla av skam och typ undra vad andra människor tycker om mig. Mm. Och man bara, in med den där. Som inte håller på med sitt fucking riskbeteende och ute och hångla på krogar och kör båt helt vettlöst också.
Men alltså, du är så på det som vanligt. För det du menar är att dosen för att börja bry sig är ju östrogen. För att allting, man känner ju hela världen skav när man har som mest PMS till exempel.
Och så har vi knutit ännu en säck i den podcast vi kallar Britta och Parisas
amazing en podcast. Ännu en vecka, you guys.
fått lite vettig feedback. Och jag vill bara säga det så vi kan försöka tänka på det i framtiden. Att många hinner inte med när vi säger olika tips och vi droppar lite här och där och sådär. Att folk inte riktigt hinner med. Så här, oj, vad var det för podcast? Eller oj, vad var det där för film och så vidare. Vi kan bli bättre på det absolut i framtiden. Men tills dess så vet ni väl att alla våra tips, vi brukar försöka att slänga upp dem på våra Instagram. Och jag kan ta på mig att vara liksom extra duktig med den här listan som vi gör ibland, som vi lägger upp på Insta. Det brukar vara väldigt uppskattat. Så jag kommer göra det nu idag. Så var det någonting som ni inte hängde med på, may I direct your attention towards Brita och Parisa på Instagram. Så där finns det. Snyggt. Om det är någonting som ni vill veta mer om.
Och också follow-ups på alla ämnen. Vare sig det är Doggy Doggy Litos fortplantning eller diverse böcker och tv-serier eller nyheter. Kul, hörrni.
Nej, men apropå det så har Normal People kommit ut nu, eller?
Ja, det hann jag precis skjutsa ut på internet. För att en person, oftast är det ju så här det är, ska vi vara helt transparenta med, att lyssnarna är så jävla mycket mer på det.
Vi älskar det.
Ja, och DMar. Hej, nu finns den på SVT Play. Sally Rooney's Normal People finns på SVT Play.
Ja, det är ju en otrolig bok framför allt. Och jag har väldigt, väldigt höga krav på den här tv-serien. Mm. Så let's see om den håller måttet.
Jag är helt beredd på att bli besviken. Fine, fuck it.
Om det inte är en het kille så kommer jag bojkotta.
Ja, vad fan. Det går inte.
Det är för sällan man kan relatera till hotness.
Jag älskar det här. Vi har en hel podd när vi pratar om politik och samhällsfrågor. Och så bara klipp till att vi i slutet bara pratar om hotness.
Oj, oj, oj. Jag är lite besviken att inte ha nått Joel Kinnaman än, att han är mitt frikort. Jag tänkte liksom att någon av våra lyssnare, vi borde vara bara typ 6 steg ifrån. Och jag kommer inte agera på det. Men det liksom, låt
fast
mig ha det.
Eller? För inte det hela poängen med frikort?
Ja, men, alltså, det där är ju lite, Kalle har inte riktigt godkänt det, eftersom han tycker att tekniskt sett skulle jag kunna ganska enkelt stöta på Joel Kinnaman. Det är inte riktigt som att ha typ Brad Pitt som frikort.
Nej, för han är
vilket
också
jag aldrig
single.
Skulle ha. Because I'm not basic. Men ändå.
Hur vågar du kasta det där i mitt ansikte? Jag behöver inget frikort för jag är singel, men ändå. Men vi säger väl att det här var det här för den här veckan. Vi finns på Britta och Parisa för ris och ros och annat.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.